Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radioplay.
Nu är det du som drop the mic. Eller inte, du får inte göra den.
Nej, verkligen.
Nu är det du som pick up the mic.
Hold the mic like a regular person.
Yes.
I ungefär en timme ungefär.
En timme ungefär. Sen så önskar vi varandra, nej precis, det har ju varit nyår.
Ja, just det. Du, god fortsättning.
Vet du vad mitt värsta sånt är?
Nej.
Vi fortsätter på lite samma tema som förra avsnittet. Är gott slut.
Ja, oh, fy fan.
Alltså, jag hatar när folk säger det.
Gott slut.
Det är så himla definitivt.
Fast jag gillar egentligen inte heller när folk säger gott nytt.
Vet du vad min mamma alltid säger?
Nej.
Grått nytt hår.
Det gillar jag. Det är bra. Men för gott nytt, då tänker jag alltid att man bara, vad fan.
Så slött att inte kunna säga färdigt.
Exakt. Unna mig.
Ett år.
Ett år. Mm. En jävla, vad heter det? Vokal har jag på, det är det också.
Det är en vokal, stavelse.
En stavelse, en vokal, en konsonant. Mm. Ge mig det. Sluta tänka att du sparar tid.
Är ett ord som bara har 2 bokstäver en stavelse?
Ja.
Det är så konstigt också.
Varför då?
En stavelse, tänker man ju, hänger ihop.
Ja, du tänker att det måste vara ett längre ord. Nej. Det borde vara stav.
Precis. Det är en stav, flera stavelser.
Exakt. Vi revolutionerar verkligen det svenska språket.
Om vi
podd är. För podd.
Verkligen.
Det här är Mord mot mord.
Jajamän.
Det är Anna Sandell, det är Karin Landré.
Mm.
Det är nyårsdagen.
Ja. Vi är kanske lite trötta idag. Ni kanske är lite trötta idag.
Ja, vi kanske är lite sköra idag.
Mm. Vad har du gjort på nyår? Vet du det?
Nej, jag vet inte det och jag orkar inte liksom...
Du orkar inte tänka på det?
Nej, jag orkar typ inte riktigt tänka på det. Ja, nej, det återstår verkligen, verkligen att se.
Och vet du, jag tycker typ att vi är i den åldern nu.
Japp,
där det känns sluta. Som att så här, det spelar fan ingen roll. Alltså för mig, när jag trodde att jag skulle behöva jobba över nyår och Oskar vill åka bort, så tänkte jag så här, vet du, det kan han få göra. För jag kan typ gå ner till min mormor, för då skulle jag jobba, vilket betyder att jag inte kan dricka och sådär. Ja. Så kan jag så här, jag kan äta middag med min mormor och sen kan jag gå hem vid 12-slaget och så kommer jag vara jättenöjd med det. Alltså jag behöver inte ha en balloonsfest.
Jag behöver inte köpa ännu en sammetsklänning.
Eller en glitterblåsa. Och liksom känna att det så här stressar att man inte typ har en asfet fest.
Nej, nej exakt. Och, nej men precis.
Och det jag är jättetillfreds med det att jag är.
Jag vet jag också det. Du hade också kunnat komma till mig.
Mm.
För då hade jag haft planer och du med.
Exakt. Precis.
Vad ska du göra på nyår?
Nej men nu...
Du bara,
nej men
vi ska på bal på slottet.
Kul att du frågar. Nej men jag tror att vi ska hem till min kompis Klara.
Ah.
Som har haft nyårs liksom, middagar mycket.
Mysigt.
Genom åren. Och vi blir nog inte jättemånga.
Skönt.
Men vi blir kanske så 10-12 stycken.
Perfekt. Mm. Det låter bra.
Det blir mysigt.
Jag tänkte på, för förra året, jag kom... Det här är helt sjukt. Jag har för första gången i mitt liv kommit ihåg något.
Ja, bra.
Och det jag kommit ihåg var vad vi sa att vi skulle ha för nyårslöften förra året.
Har du kommit ihåg det?
Ja,
jag hade ett löfte.
Ja, ja.
Uff.
Vet du varför jag vet det?
Får det slängt i ansiktet så här ett år senare.
vet du varför jag vet det? För det är alltså enda gången som någon har kritiserat oss för att de tycker att det var lite för mycket politik.
Aha.
Och det enda som du sa var så här, jag funderar på att köpa lite mindre saker nästa
men
år.
Gud.
Och folk bara, vad är det här för?
Var det mitt löfte?
Ja, men jag tror att du har gjort det.
Typ att jag nog har det.
Jag
faktiskt.
Tror att ditt shoppingberoende peakade förra året. Alltså det är fortfarande alive and well. Men jag tycker inte att det känns som att det varit samma sak.
Nej, det har gått lite här ur styr de sista 2 månaderna.
Men det har varit inför jul.
Ja. Varför? Nej, men, ja, men det har jag nog typ ändå lyckats helt okej med.
Så att jag vill att du ska veta att du har...
Att du tog upp det.
Ja, eller hur? Mitt var att jag skulle börja i terapi. Vilket jag har gjort. Alltså vi är bra. Så jävla lyckade.
Det är så jävla skönt.
Så nu lägger vi ribban 2020? Riktigt lågt till nästa år.
2020
då? Vad fan ska jag ha till 2020?
Jag tycker du ska ha... Får jag ge dig ett? Du kan få ge mig ett också.
Något, det kommer vara något jobbigt. Som
du ska börja på cykelspinningdans. Nej. Eller du skulle säga någonting.
Nej, säg du.
Jag tycker att ditt nyårslöfte ska vara att du ska tänka mer på dig själv.
Okej, okay, då tycker jag att ditt nyårslöfte ska vara att...
Tänka mer på andra.
Nej, absolut inte. Men jag... Egentligen, jag var precis på väg att säga att jag hade mitt, att ditt nyårslöfte ska vara att du ska välja glädjen. Men det menar jag absolut inte.
Nej.
Du vet om att jag tycker det är viktigt att man får säga när man är missnöjd med världen. Men jag tycker det verkar så jobbigt för dig. Att du oroar dig så för att, du, att det ska sluta bubbla hela tiden. Är det en metafor? Ja, nu är det det. Du oroar dig för att det ska sluta bubbla.
Nej, men det är väl...
Men jag vet, jag har svårt att ta in det som ett nyårslöfte.
Ja, nej, precis. Det är väl med ett livslöfte. Typ.
Ja.
Att jag borde jobba med det generellt.
Jo, men fast jag menar, det är liksom inte att... Det är att ja, okej, ja, för då, just det, då är mitt löfte att... Gud, också, jag kan inte säga mitt nyårslöfte för 2020 att jag ska tänka mer på mig själv.
Jag tycker det. Men vet du, apropå det du sa. Jag läste någonstans ett citat...
Har du kommit på dig själv?
Nej. Jag läste någonstans en det kanske typ var på Instagram. Alltså det var verkligen ingen djup grej. Men, eller som jag hörde i någon bok, skitsamma. Det var i alla fall så här: jag har ingen tilltro till att livet vill mig väl.
Ja.
Och det var typ det mest beskrivande för min känsla.
Ja. Och det har vi pratat om. Och när du sa det så var jag också här, jag bara, ja, det känns verkligen så.
För jag har typ aldrig kunnat sätta ord på det. För att när folk är så här, bara, men gud, det där är ju helt orimligt. Varför tänker du på det? Varför skulle det inte hända mig?
Ja.
Alltså det händer ju uppenbarligen folk.
Ja, ja, ja.
Varför skulle det inte hända mig?
Ja.
Nej men
verkligen, alltså den katastroftanken att man är liksom så här, att man går
allting
till det mörkaste.
Ja, exakt.
Det är jättehemskt.
Och det är hemskt.
Det är också därför du är intresserad av det här.
Säkert.
Mm.
Och det är jättehemskt, men det är också det är ju precis som kopplat som vi alltid säger om det här. Det är ju samma sak, att man förbereder sig på det värsta, för då kan man typ aldrig bli besviken.
Nej.
Eller man kan ju bli det ändå, men man minskar fallhöjden.
Ja, men precis. Jag fattar, jag tycker att egentligen att det har all logik.
Mm.
Alltså jag förstår verkligen varför du gör så.
Mm.
För att det är som du säger, då man liksom avdramatiserar typ mörkret redan från början. För att man bara, nu är jag...
För man äger det då.
Alltså, du vet vad du är? Du är liksom en psykisk... Alltså en mental prepper.
Ja, precis.
Skriv det upp på en Instagram-bild.
precis. År 2020 är året jag ska bli mindre mental prepper.
Och mer kanske en vanlig prepper som skaffar olika sådana kit och sånt.
Precis. Nu när vi flyttar så ska vi göra ett panic room.
Men fan, det ska vi göra nästa år. Mm. Vi ska båda två flytta in i våra nya lägenheter.
Det är inget nyårslöfte, det är mer bara att det ska hända.
Eller, vi kan väl ändå lova att det ska hända.
Absolut.
För att det kommer bli skitjobbigt om vi inte gör det. Jag har inte råd att köpa en ny och betala av på den gamla. Och, så det måste
vi tar de här som vi har.
Jag kanske ska så...
Det är synd att du flyttar från den delen av stan där du bor nu.
Dit du flyttar.
Så för du bor nu i Kristineberg.
Ja, ish,
Fredhäll.
Kungsholmen. Mm. Och nu ska du flytta till Kungsholmen.
Och nu flyttar jag till Kungsholmen.
Jag vet, det är verkligen tråkigt. Och då försvinner jag.
Mm.
Mm, det är dåligt.
Det är spännande.
Men jag tror att det här året kommer bli väldigt mysigt.
Mm.
Det kommer hända mycket spännande saker.
Det kommer det.
Mm. Som man har att se fram emot.
Verkligen.
Jag ska börja kickstarta året med att gifta mig.
Det är ju kul.
Det kommer bli skoj.
Det är väldigt kul.
Mm.
Så får vi se vad som väntar mer i 2020.
Verkligen. Men det som väntar nu
är vår podd. Okej. Jag har ett så här väldigt konstigt fall.
Det känns, vet du vad? Det känns som att du har en sån jävla bra streak just nu.
Det här är faktiskt helt sjukt.
Alltså det är så... Mm. Också, såg du att du hjälpte våra lyssnare att kunna klara en fråga i postspåret?
Jag såg.
Så bra.
Väldigt härligt.
Mm, verkligen. Själv tänkte jag, vad hette den gudinnan egentligen? Men sen går jag på, Kali.
Min främsta källa till det här avsnittet är en jättebra artikel i Vanity Fair.
Oh, gud vad härligt.
Men så har jag också lite ABC News och lite podd och sådär. Men jag säger sen i slutet vad det är. Okej, jag börjar. Greg Flanagan föddes 1945 i Texas. Som ung så arbetade han ute på havet på olika båtar som ingenjör. Så han liksom, ja men, hade ingen fast punkt riktigt, utan så här, ja, bodde på båt liksom, på olika båtar. Men så när han blev äldre, lite äldre, så bestämde han sig så här för att han skulle sadla om, för att han ville liksom bli mer bofast. Och så han, som så många andra människor i Texas, förstår jag det som att det är andra som gör, bestämde sig för att liksom bruka naturresurserna, alltså olja och gas. Mm. Så han och hans brorsa startade ett bolag där de typ hittade olja och sålde till andra storbolag, och så tjänade de massa pengar på det. Så de blir typ ganska framgångsrika på det. Och de verkar, som jag förstår, ha sin business i Beaumont, Texas. Men Greg bor i Lafayette i Louisiana. Och det är en pendling liksom. Så han pendlar, han veckopendlar. Så han typ bor hemma i Lafayette på helgerna. Och bor på ett hotell, Hotel Elegant i Beaumont under veckodagarna. Och hemma så bodde han, eller han och hans fru Susie har ett hus i Lafayette. Och de har varit gifta två gånger. Så att först var de gifta en gång, och sen så skiljer de sig, och sen så gifter de om sig, för att de liksom kunde inte leva utan varandra typ. Älskar såna. Alltså, som min pappa och Agneta.
Jag är jätteförtjust i en sån relation.
Det är väldigt speciellt.
För att antingen så tänker jag att det är just som, alltså typ att man bara, man, livet händer och man typ tappar bort varandra lite grann, och sen måste man tillbaka igen. Men jag gillar också den andra sorten sånt par som bara är a bunch of drama queens.
Verkligen.
Jag är mer förtjust i den som din pappa och Agneta är. Men jag kan också uppskatta någon som är
I want a divorce. I wanna get married.
Exakt, det känns roligt. Ja.
Men de verkar i alla fall ha, liksom, de verkar ha det väldigt bra ihop. Oklart om de har några barn, det vet jag inte. Morgonen den 16 september så ringer Susie Flanagan till sin man Gregs kontor i Beaumont, eftersom hon inte har hört någonting från honom på morgonen. De hade haft så här kontakt under kvällen innan, men de brukade alltid ändå så ringas eftersom de inte bodde i samma stad. Bara, hej, nu går jag till jobbet, bla bla, du vet, så vanliga samtal.
Men, fråga, ja? Vilket år är vi på, sa vi?
Det är 2000... det är 2000... det är typ 2011.
Ja, cool.
Så mobiltelefoner finns.
Ja.
Han har i alla fall inte ringt och han svarar inte när hon ringer. Så att han har bott på då det här hotellet som han alltid bor på. Elegant Hotel. Elegant Hotel. Elegant. Jag tror att det är fransk stavning. Och där bodde han liksom alltid, som jag sa. Och eftersom han inte svarar och hon inte ringer, så blir hon orolig. Eller hon undrar liksom vad, om han har, eller hon bara så här, vad är det som har hänt? Liksom. Så hon ringer till kontoret. För att vara så här, han kanske bara haft bråttom och åkt. Men inte heller kontoret har sett eller hört någonting från Greg. Så att de undrar så här, ja men har han försovit sig? Du vet, vad kan ha hänt? För han verkar ändå vara så här en reliable guy. Men eftersom det var så här olikt honom, så åkte hans bror som han hade business med och någon kollega över till hotellet för att se om så här, har det hänt någonting? Han blivit sjuk typ, alltså du vet. Så när de kommer dit så går de till det rummet där han alltid bor, nummer 348, och knackar på dörren. Men han öppnar inte dörren. Så de går ner till hotellobbyn och jag bara så här, snälla, ni måste hjälpa oss in i rummet. Nu är vi liksom oroliga att det har hänt honom någonting. Och de får då hjälp att öppna rum 348 där Greg alltid bodde. Och när de öppnar dörren så hittar de Greg avliden på golvet. Han har en upprökt cigarett i vänster hand och han ligger nära dörren.
Okay.
På väg, det är liksom, han är på, riktad mot dörren. Och det är väldigt så här varmt och kvalmigt i rummet. Det blir väldigt varmt i Texas liksom.
Yeah.
Och här är så här sen sommar. Och de blir ju jättechockade över det de har hittat. Och bara, han, för liksom, han lever inte. Ja, precis, det sa jag. Han var avliden. Så de ringer genast polis, ambulans, du vet, the whole bunch. Så ambulans kommer dit och även då polis. Och polisen som är, blir då lead detective heter Scott Apple.
Mm.
Och han började, vet, så här, ta sig en titt runt på hotellrummet och är så här, ingenting tyder på att det har förekommit ett brott här i det här rummet. Det finns inga tecken på att någon har brutits in i rummet, varken på dörren eller på fönstren eller någonstans. Det är inga tecken på så här tumult i rummet. Det får på sängen stå fortfarande en askkopp, typ en påse godis, TV:n är på, eller nej, TV:n är inte på, men du vet, det är som att han har suttit
normalt,
där.
Ja. Liksom.
Allt är verkligen
helt. Alltså, det är som att han har suttit där och typ ställt sig upp och gå mot dörren
och sen dött bara.
Okej.
Inga pengar har blivit stulna. De hittar $1,000 på Greg. Hans plånbok är kvar. Så det är liksom ingenting i rummet. Han har heller inga skador som man ser så direkt på kroppen. Och det finns inget blod eller någonting på brottsplatsen.
What?
Skitkonstigt. Så att han bara, okej, men det verkar inte vara någonting konstigt. Men Scott Apple börjar då också så här, prata med hotellgrannarna. För att bara så här, har ni märkt att det har hänt någonting? Och så här. Ingen har sett eller hört något konstigt. Så att de utgår då från att han har dött liksom av han är ju inte supergammal, men han är ju 60-någonting. Och han röker ganska mycket. Han är en sån här typisk liksom envis gubbe typ. Att du vet, han så här, vill aldrig gå till doktorn. Han typ tar inte så väl hand om sig.
Han har ju inte börjat träna på äldre dagar.
Nej, nej.
Han är inte en sån, du vet, så som börjar springa sån
triathlon.
Exakt. Nej.
Men han är liksom inte så heller att han lever i någon slags överflöd, att han så äter mycket, utan han röker väldigt mycket och jobbar mycket och så här. Så att de bara, men han kanske typ har fått en hjärtinfarkt, eller du vet att typ, han har bara till slut inte orkat mer. De så här fotar av hotellrummet och sen så körs Gregs kropp därifrån för att de ska då utföra en obduktion på, eller han ska obduceras. Obduktionen görs av en läkare som heter Tommy Brown, och han är också så duktig liksom. Han är
erkänd
precis, tack. Och obduktionen visar då att så här, Greg har typ en liten så skada som jag tänker att han typ har ramlat på mattan eller någonting på kinden. Han har ett sår i skrevet.
Okay.
Typ som ett rivsår i skrevet.
Okej. Okay.
Han har blåmärken som har spridit sig över höften så här.
Okay.
Och när de hittar honom så har han också typ en blöt fläck i skrevet. Men det är typ tydligen inte så konstigt att man typ har
liksom
releasat någonting när man dör. Men han har så här blåmärken som har tagits upp över höften så här, från skrevet. Så att rättsläkaren bara, det här är lite konstigt liksom, konstiga skador. Och det blir konstigare, för när han öppnar upp då Gregs kropp så ser han att han har alltså jättemycket skador på insidan av kroppen. Och han har så här mycket blod liksom som är i kroppen. Och så har han,
inre blödningar liksom.
Ja, och så har han två brutna revben, och det verkar som att typ att revben har pokat ett hål i hjärtat. Så att han har ett litet hål på hjärtat. Och utifrån obduktionen så säger då Dr. Tommy Brown att Greg troligt, han har dött av väldigt hårt slag typ mot skrevet, eller krossskador, alltså att någonting hårt typ har fallit på honom. För, och han liknar, han säger, skadorna kan liknas med de skador som offer i en bilkrasch får. Alltså han har fått kross, alltså verkligen, alltså han har blivit så slagen.
Men är det här bara att du återberättar ett avsnitt av typ Criminal Minds?
Typ.
CSI.
Det känns
CSI, riktigt CSI. Okay.
Det är precis det är.
Så jävla spännande.
Så det är inte ett naturligt dödsfall, utan Greg har blivit mördad. Men man fattar inte hur.
What?
För rummet har fortfarande inga tecken på att det har förekommit ett brott där. Skitkonstigt. Så detektiv Scott Apple blir då, han blir skitförvånad när läkaren säger så här, det är ett mord typ, alltså han måste, det är inte en naturlig dödsorsak. Så att han bara, okej, vi måste genast börja reda ut vad som har hänt. Och han försöker se på liksom en mängd olika förklaringar, men kommer typ ingenstans. Han hittar inget motiv till varför någon skulle vilja mörda honom. Han är så här en väldigt omtyckt och omtänksam person. Och Gregs kompis Martin beskrev honom som: "He'd give you not only the shirt off his back, but the shoes off his feet." Så han verkar vara verkligen en liksom så här,
han är snäll.
Han är liksom verkligen en good guy.
Mild. Mm. Yeah.
Scott Apple kan typ inte riktigt förstå hur någon kan bli så illa slagen och att det inte syns någonstans i rummet.
Det är så sjukt, jag får panik. Och jag stämmer just nu på den här är min värsta tid, när du vet men jag inte gör det.
Jag vet, det är så frustrerande. Så han bara, han kan inte fatta vad som har hänt. Och han börjar då vara så här: okej, vilka hade ens kunnat göra det? Även om han inte har något motiv och han har inget tillvägagångssätt, men vilka har haft liksom tillfälle att göra någonting?
Just det.
Så han är bara så här: okej, vaktmästaren på hotellet är tydligen en registrerad sexbrottsling. Så han bara, kan det vara så att det här är liksom våldet mot skrevet är någon typ av liksom sexuellt, så här, konstigt sexuellt övergrepp av något slag. Och du vet, börja titta på honom så här, väldigt långsamt. Den leder ju ingenstans.
Nej, okay, okay.
Och sen så är det då ett gäng elektriker som bor i rummen bredvid honom, som är på jobb liksom i den här stan. Men de, han bara så här, kan det vara så att de här typ har festat och sen har de typ hamnat i ett bråk med Greg, och du vet, det har tydligen varit något så här elavbrott på hotellet, och kan det ha varit att de har stött på varandra i korridoren och sen börjat bråka så här, men hur kan han ha tagit sig från hotell eller från korridoren in till rummet och fallit så, har han tänt en signal, alltså vet, alltså det är någon, det bara blir, han fattar inte liksom. De tittar även på brorsan liksom, eftersom de har business ihop, men Det finns ingenting där heller.
Squeaky clean.
Verkligen. Mm. Och ingenting leder någonstans det här heller. Så polisen kommer ingen vart. Så Susie blir så här: okej, men jag måste hitta hjälp någon annanstans. Så hon har hört talas om privatdetektiven Ken Brennan. Och han är för detta polis och DEA.
Drug Enforcement Agency.
Ja, yeah. Agent. Men han har då sadlat om och är nu istället då Private Eye.
Japp. För det här var exakt för den här historien behövde.
Han typ, du vet så här, löser fall som han tror att han kan lösa och som han tycker är spännande. Och det här tycker han ju är fett,
alltså, kul.
Weird.
Drömgäst i den här podden.
Alltså verkligen. Och han beskrivs som en sån jävla hjälte. Alltså, jag liksom älskar honom redan.
Ja, kul det. Ja, men och han har precis blivit presenterad i min värld.
Du kommer bara älska honom ännu mer.
Ja, nu kör vi.
Så att han säger till Susie så här: kan du typ bara skicka över det materialet som du har, så ska jag se vad jag kan göra, för att jag vill liksom inte lova någonting innan jag tar mig an det, men så här, jag tittar på det. Och han bara okej, jag kör. Men jag vill träffa den här detektiv Scott Apple, för att jag vill ändå att vi ska jobba ihop. Det är viktigt för honom att så här, att detektiv Apple ska veta att så här, det är fortfarande ditt fall, typ jag är bara här för att så här, hjälpa dig.
Ja.
Och de kommer liksom överens. Så det blir ingen sån där grej som man skulle kunna tänka sig annars, att de så här, stångas om vem som är bäst.
Ja. Typ.
Utan de jobbar bara ihop. Och fokuset är då på att lösa vad som har hänt med Greg.
The beginning of a beautiful friendship.
Verkligen. Så i april 2012, typ ett halvår efter att Greg har blivit mördad, så börjar de två tillsammans jobba på att lösa fallet. Så att Ken Brennan börjar med att fråga Susie, Gregs fru, om så här, var det någonting som du tyckte var konstigt med brottsplatsen?
Just det, något som inte kändes rimligt utifrån ditt perspektiv, att du känner honom jättebra.
Exakt.
Smart.
Och då är hon typ så här, hon bara, ja, det är väldigt konstigt att det var så varmt i rummet.
För han gillar att ha det kallt.
För han, exakt, han vill ha det kyligt. Han brukar liksom dra ner AC:n. Men det var alltså riktigt varmt i rummet när det kom, så att folk reagerade på bara, så. Så att han bara, okej, låt oss åka tillbaka till hotellrummet, för att jag behöver se det liksom. vad vi jobbar med. Så han vill se hotellrummet, han vill se bilderna från brottsplatsen och han vill se obduktionsrapporten. Och jag vet inte hur han kommer fram till det här så fort. Men och det är väl
att han är ett geni.
Och det är ju lite så här, vänder de, du vet, så här, titta på saker och prata med folk så här. Men så säger han så här: I think I know how this guy died. I think I know when he died. I think I know who killed him. And I think I know how we're going to catch them.
Du är också dryg. När typ polisen jobbat på det ett halvår så kommer han in och bara tar en jävla kik.
Men så rätt han har.
Ah,
för att snart så kommer de nämligen lösa det här. Så att han liksom är så här: okej, Susie har berättat att Greg gillar att ha sitt rum kallt.
Ja.
Han får också veta av Susie att Greg alltid röker med höger hand. Men cigaretten hittas i vänster hand.
Just det, ja.
Så att han tänker så här, han har nog varit på väg mot dörren för att öppna den med höger hand. Så att precis, alltså du vet, när man gör saker så byter man hand.
Just det,
kanske.
Just det, ja.
För att man gör ju allting man gör med höger hand, ja. Om man är höger hand. Så att han bara, okej, han har tänt den här ciggen. Någonting har hänt, han har gått upp mot dörren för att öppna den, men då har han dött. Knallfall, så här, mitt i steget. Okej, och värmen då är så här, han bara, okej, han måste ha dött någonstans precis efter det här elavbrottet.
Just det!
För han har inte hunnit sätta på airconditionen igen.
Ja, men gud, just det.
Mm. Så han bara, okej, det är då som han har dött. Han har också varit på väg mot dörren. Men det är fortfarande inga tecken på att någon har varit inne. Så vad har hänt? Så återigen säger de så här, vi måste titta på dem som har bott på hotellet samtidigt som Greg. Alltså nu är vi liksom mer än ett halvår efter att han har dött. Så de börjar titta på de här elektrikerna som bodde granne med Greg. Och så här, tittar igen på, kan det vara så att de har hamnat under ett bråk någon gång under kvällen? Och dödat honom. Så de börjar höra sig för igen. Liksom i de här kretsarna, elektrikerkretsarna som har jobbat på det här jobbet.
Mm.
Jag vet inte, det är i alla fall tre elektriker, men jag tror att de var fler, ja. Liksom, i gruppen. Och så säger Ken så här, för de hade suttit och druckit liksom på rummet så här, kvällen innan. Så han bara, de har suttit och krökat. Har det hänt någonting mellan dem och Greg så har de med största sannolikhet pratat om det med sina kollegor.
Just det.
Så att de bara, han tänker så här, vi måste höra om någon av de här kollegorna har hört talas om en man som har blivit ihjälslagen på Hotel Elegant. Så.
Just det, att man inte går på den närmsta gruppen utan typ en grupp utanför.
Exakt. Mm, ja. Så att de typ tar kontakt med han som är förman eller något sånt på elektriker.
Ja, men de kanske är på ett bygge,
objektet
till exempel.
Mm. Mm. Och så här, har du hört någonting om den här mannen som blev ihjälslagen på Hotel Elegant i rum 348? Och han säger så här, nej, det har jag inte hört någonting om, men det var ju någon som blev skjuten, var det inte det, på hotellet? Typ så här. Och de bara, nej, vadå skjuten? För Greg hade ju enligt obduktionsprotokollen inte...
Krosskador invärtes.
Precis. Så de bara, okej, weird. Och även om de då vet att han inte har blivit skjuten, för det finns ju inga skottskador, det finns ingenting, så vill Ken åka tillbaka till hotellet för att leta efter en kula eller ett kulhål. Så att de åker tillbaka och ber att få kolla i rum 348 där Greg då alltid bodde. Och de för Ken är så här, han bara, nu är jag övertygad om att det måste ha varit en pistol inblandad i det här. Så att jag vill åka tillbaka. Och de bara letar och letar och letar i rummet. Hittar ingenting. Och sen så sitter typ Ken så här, eller jag vet inte om han sitter på golvet, men jag tänker att han sitter på golvet. Och så ser han så här, det där ser lite konstigt ut. Fast är det bara så, du vet, han bara, kan det vara? För du vet, när man så här slår upp en dörr och handtaget slår i väggen,
just det,
så kan du bli en sån märke där.
Mm.
Så han bara, det ser ut att vara ett sånt märke, men kan det vara någonting annat? För när han går upp och testar om det är så att dörren slår i precis där, så ser han att det är det inte. Utan det är liksom precis bredvid handtaget. Så det är liksom en buckla typ där på något vis. En dent. Så han bara, okej, det här är intressant. Så att, nu har jag tappat, nu har jag bara gått full spel här. Kär,
det är så jävla spännande.
Så att de bara, okej, vi måste få se hur det ser ut i rummet bredvid.
Just det, just det, just det.
I rum 349, yep. Där tre elektriker bodde. Så att de får bli insläppta där. Och mycket riktigt så är det ett litet, litet, litet hål i väggen. Som är typ, de har försökt täcka upp med tandkräm. Som är precis där hålet,
nej,
där det är liksom ute i andra rummet. Jag tror att det var tandkräm.
Det låter som...
Fast det kan också ha varit något annat. De hittar i alla fall ett litet, litet hår. Så att en kula...
Som doftar mint.
Det är alltså en kula som har gått igenom väggen från rum 349 och sen ut i Gregs rum.
Och in i Greg.
Och när man följer kul, liksom ser hur det har gått, du vet, som de gör på CSI, ja, ja, med en sån laserpinne, så går det...
Laserpinne.
Så går det rakt på Gregs säng.
Okej. Okay. Okej, okay, ja.
Så de bara, har han alltså blivit skjuten? Så de går tillbaka till Tommy Brown. Dr. Tommy Brown, och säger så här: vi behöver kolla, vi behöver liksom du behöver göra en ny obduktion.
Ja.
Och det är tal om att de ska liksom ta upp honom ur graven. Jag vet inte om han är kremerad eller inte, men de är, han bara så här, vi kan inte göra det.
Nej.
Av olika anledningar.
Ja.
Så då säger Ken så här, ja, men då vill jag att vi tillsammans ska gå igenom bilderna jättenoga. Så gör de det. Och så är de så här, leta, leta, leta. Och när de tittar så ser då Ken Brennan något väldigt intressant.
Han
först så är det så här, kan det vara så att han har blivit skjuten upp i skrevet och det är det som har stökat runt i honom? Och han bara, Tommy Brown säger då så här, det är teoretiskt möjligt att det är så. Men det kan inte vara så i det här fallet. För han är liksom så säker på
att det inte finns att det en inte, kula.
Det finns ingen kula. Han har inte hittat någon kula. Och de fortsätter att titta. Kolla alla bilder. Hittar bilden på hjärtat. Det är ju ett hål i hjärtat.
Och, som det var det de trodde var revbenet.
Ja. Men det är helt uppenbart tydligen ett kulhål för Ken Brennan.
Lite större också.
Lite större. Men det som men Tommy Brown säger också bara så här, ja, fuck, det är det. Och så säger han tydligen så här, the media's gonna eat me up eller något sånt där. För han har ju liksom uppenbarligen gjort en riktig tabbe.
Men han har alltså blivit skjuten liksom typ när han legat på sängen i skrevet, det har gått upp in och landat och satt sig i hjärtat.
Typ så. Mm.
Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Det är så sjukt. Det är så jävla sjukt.
Det är så...
Och de hittar inte kulan, men jag tror att han har blivit kremerad så att den har också liksom brunnit upp. Okej. Okay. Han har alltså blivit skjuten så och dött. Så att vem eller vilka har då skjutit Greg?
För det är ett helt sjukt sätt att mörda någon. Man skjuter genom våran vägg.
Ja. Och de har ju då pratat med elektriker förut. Och jag vet inte...
Mannen som kunde tala med elektriker.
Exakt. Jag vet inte om... de har Scott Apple har pratat med dem som bodde i rummet bredvid tidigare, men nu vill Ken göra det också. Så att de bor typ i Wisconsin. Så de åker dit för att prata med dem, och de heter Tim Steinmetz och Lance Miller. Och det var också en tredje person som hette Trent, Tim och Lance. Så de här tre bodde då i rum 349, alltså rummet bredvid Greg den natten han dog. Och i det rummet där man hittade kulhålet. Så att de åker för att prata först med Tim. Och han är bara så här, nej men jag har inte hört någonting och vi vet ingenting. Jag vet ingenting om vad som har hänt med den här Greg. Typ jag hörde att han hade dött, typ vi hörde honom hosta på kvällen. Alltså du vet, väldigt så här.
Men typ egentligen också så mycket som man hade kunnat säga om en person som bor bredvid en på ett hotell.
Och ser de så här, ah, okej, okay, tack, tack, Sarah. Kan du skriva på ditt vittnesmål här? Så han skriver på sitt vittnesmål och jag bara så här, okej, okay, det var lugnt typ. Mm. Men då säger de så här, vi vet att du ljuger. Berätta nu vad som har hänt. Du riskerar fängelse för nu har du gjort så här.
Menighet.
Perjury. Så att om inte du berättar vad som har hänt så åker du både du och Lance och alla i fängelse.
På den här skiten istället. Okej. Okay.
Så han bara, okej, okay, sätter sig ner, berättar vad som har hänt.
Men hur visste de att han ljög? Eller bluffade de bara?
Alltså jag tror att de typ bluffade.
Men gud, förlåt, men han var ingen skitbra brottsling.
Nej, men de hade också sett att typ så här Lance och Tim hade haft kontakt innan polisen kom upp och så här. Men det finns ingenting som är ett så här... direkt bara så här, ja det var han som var så.
Nej, okay.
Men han i alla fall, han breaks under pressure ganska fort.
Verkligen.
Man vill inte liksom gå in i någon pakt med honom. Så de säger så här, vi förstår att det inte är du som har gjort någonting, vi vet att du täcker upp för Lance, berätta bara vad som har hänt. Och Tim börjar då berätta och hans berättelse styrks av Trent Passano som också var i rummet då när Greg dog.
Säger man styrks? Skitsamma, nu gör vi det.
Det kan väl vara som det är.
Styrks och stärks.
Den bekräftas.
Verkligen bra.
Gud, det är så, jag vet inte hur ofta jag gör så på jobbet när jag inte kommer på vad någonting heter. Så man bara, jag skriver runt det.
Ja, gud ja. Men det är väl så man lever sitt liv.
Men Trent Passano bekräftar då Tims berättelse. För Tim, Lance och Trent har suttit i rum 349 och druckit öl kvällen den 16 september eller 15 september den natten som Greg dog. De har blivit ganska packade och Lance ber då Trent hämta en flaska whisky i hans bil. Alltså i Lance bil. Och så Trent ger sig liksom upp för att hämta den här flaskan. Och så säger han så här, när du ändå hämtar borsten så hämta min picadoll också.
Va?
Det är ju mina ord.
Ja, men de pratar ju inte svenska.
Så att borsten betyder sprit. Picadoll betyder pistol.
Borsten betyder sprit?
Ja.
Aldrig hört.
Det är min pappa som säger.
Okej, jag gillar det.
Så att han säger, hämtar du min pistol?
Medan du ändå upp och hämtar boosen.
Precis. Mm. Och jag vet inte varför han gör det. För det känns ju dumt så. Men han hämtar den här whiskyflaskan och pistolen. Och när Trent är uppe, tillbaka på rummet, så ger han Lances pistol. Och han börjar typ så här, min skräck att någon ska ta Allan Ballan med en pistol typ när de är packade eller nyktra. Men
alltså, vet du vad, där är ditt sinne för mörker är bara
det är
rimligt 100%.
Så han är lite så här,
gud vad tröttsamt.
Kolla min picadoll.
Fy fan, det är panik.
Och såklart så går ett skott av. Rakt in i väggen. Och Trent sitter precis i den riktningen där det går. Så han blir först bara så här, fuck, blev jag skjuten? När det bara, du vet, ett skott och sen så bara, ping, dunk, rakt in i väggen bakom. Så han bara, okej, det var inte jag som blev skjuten. Och alla blir typ ganska chockade. Och även Lance som har skjutit blir så här, fuck, vad hände precis? Så han bara reser sig för att gå för att lägga tillbaka pistolen i sin bil. Trent blir typ fett lack och bara, alltså fan, då har du kunnat skjuta mig liksom. Så han går och lägger sig och efter att Lance har lämnat pistolen i sin bil så går han och Tim till baren på hotellet för att fortsätta dricka typ. Det de inte vet är att Lance har råkat skjuta Greg genom väggen. Dagen efter när de ska gå till jobbet så ser de att polisen är där. och de får fett ångest för att det är så här, de fattar inte, de gör inte ens kopplingen.
Nej, de kan att han inte kan ha vad som hänt. Typ.
Men han då bara, har vi typ gjort så att, alltså vet, har vi gjort någonting som har gjort att han
har fått en hjärtattack när det skottet,
alltså liksom så. Exakt, det är precis det de tror. Så att
men också sjukt att de inte typ bara så här, vart gick kulan?
Exakt. Nej, de har bara liksom så jättekonstigt. Så att Tim har då erkänt och Ken Brennan och Scott Apple är bara så här, kan du få Lance att berätta vad som har hänt så här, eftersom det är han som har skjutit. Så att Tim ringer upp Lance medan Ken och Scott spelar in allting och han berättar, alltså han försöker inte frama honom, vilket jag hade typ hoppats för det hade gjort det ännu mer spännande. Men han berättar direkt att
han bara, så här, they know
liksom. De har fått mig att berätta, du måste också berätta vad som har hänt, typ så här, vi måste liksom come clean med det här. Och Lance blir, alltså du vet, uppriktigt chockad, bara, har jag skjutit honom? För precis som du säger att så här, de har varit inne på att så här, kan vi ha skrämt honom så att han har dött liksom i en hjärtinfarkt, men de har ju inte, alltså de har inte en enda tanke på att han blivit skjuten.
Jävla sjukt.
Så att
fan.
Ja, jo, för de har också fått tag i de har sett obduktionsrapporten på något vis. För att det verkar som att Lance advokat har sett den innan. Alltså jag vet inte om de typ varit oroliga och så här, men att du vet, har det hänt någonting, kan du ta reda på hur
det är. Men det har ju inte stått att han har blivit skjuten liksom.
Nej, exakt. Så de bara så här, okej, det är inte natural causes, som de var rädda att han har fått en hjärtinfarkt av det skott och han har inte blivit skjuten, utan de bara med krossskador, och det har ju inte vi gjort liksom. Så de är helt typ övertygade om att de är oskyldiga. Eller du vet så.
Åh gud, det här är så sjukt.
Det är så jävla stört. Så att Tim och Lance lägger på. Och några timmar senare så är Lance typ aspackad och ringer upp Ken Brennan. Och säger så här, jag vill erkänna. Och då är han typ bara, talk to your lawyer. Typ, för att han inte vill ta emot någon så här fyllig erkännande. Men så han erkänner sig. Och det finns någonting som heter no contest.
Ja, just det.
Men jag vet inte vad det är, väl så här ofrivilligt.
Nej, men no contest är väl bara att man inte säger emot.
Ja, det så är det kanske.
Man plead no contest, att man är så bara, ja.
Exakt, för det är ju inte att man plead non guilty och inte guilty, utan man är typ likgiltig, tror jag.
Ja, exakt. Ja. Jag tror det.
Men han han pleads no contest till manslaughter.
För det är ju säkert också olika från stat till stat. Säkert. Och sådana grejer också. Ja, manslaughter, i det här fallet superrimligt med en manslaughter dom ändå.
Precis, det får man ju säga. Och typ Kenny tror typ först i början att han ska släppas, för det är så här, verkar lite som det är, för att det är bara så här, hemsk olycka typ. Men efter så här ganska långt överläggande från domaren, som domaren är bara så här, du har fattat så sjukt många dumma beslut. Det här hade bara kunnat vara en tragisk olycka. Men du har så här lekt med en pistol på fyllan. Du har inte följt upp vad som har hänt. Du har liksom inte gjort någonting för att liksom se till att det här, du vet, räddes upp. Så att du är så jävla dum.
Typ, så är ut själv en domare.
Så hemskt.
Panik.
Men han får i alla fall 10 år i fängelse.
Alltså han sitter kanske typ då 7 till slut.
Ja. Jag vet inte, jag tror han sitter fortfarande. Tror jag.
Jo, men det borde han göra om det var 2011
men,
och så.
Och rättegången var typ inte förrän typ 1,5 år efter. Men jag tror att han sitter fortfarande.
Vad i
helvete. Så himla konstig berättelse. Visst.
Jag älskar den.
Så spännande. Och Vanity Fair-artikeln heter Elegant Hotel Texas Murder. Och sen så är det en ABC News artikel. Det har varit lite olika artiklar. Och en podd som jag ska kolla vad den heter.
Men det där. Alltså, för det är verkligen så. Alltså, du vet just det bara. I know how they did it. I know when they did it.
det är en podd som heter Lone Star 187. Har jag lyssnat på. Det finns lite olika poddar om honom. Men det var den jag lyssnat på.
Fan vad sjukt. Men också
start, va?
Det var alltså otroligt starkt.
Jag vet.
Och att det är i Texas. Ah. Gör det bättre.
Ah. För att man har du sett alla Confession andra Killer?
Nej, jag har inte gjort det.
Jävlar, alltså Texas. Bra, Rangers.
Ah. Fuck shit up.
Fuck shit.
Tack, är faktiskt snälla. Väldigt
bra. Tack själv.
Gud, hur ska vi någonsin på hela året kunna följa upp den här historien?
Ja, vi började starkt.
Vi började nästan för starkt.
Vi ska ta några lyssnarberättelser då.
Ja. Ja. Jag tänker att jag kan börja.
Du börjar.
Då kommer du ihåg att jag råkade säga till att jag ville höra historier, ja, om folk som hade hänt, när de...
Det är roligt.
Ja, när folk flyttar in i sina lägenheter, saker de inte visste när de flyttar in. Även min stora skräck nu.
Kommer de bo i lägenheten?
Exakt. Okej. Hej, jag vill börja med att säga att jag fullkomligt älskar er podd. Ni är så grymma att berätta på att berätta med alla fall, och ni är så roliga.
Tack.
Men tack snälla, du är så kul.
Som boost.
Verkligen. I senaste avsnittet pratade ni om saker man inte vet innan man flyttar in, och jag har en historia som passar in bra på det. Jag och min kille flyttar in i en hyreslägenhet och allt var lugnt och fridfullt. Sen började...
Trodde ni?
Verkligen. Sen började nätterna. Och vår granne ovanför gjorde entré.
Nej.
Jag skriver granne, för detta var ett par. Man och kvinna, och deras nattliga akt var väldigt högljudd, men bara från en part, mannen.
Okej. Okay.
Och så är det så pinsamt när man är jättehögljudd själv och den andra är tyst. Den här personen stönade på varje utandning. Högt. Det lät så högt att det kändes som att vi var i samma rum.
Nej, men fy vad hemskt.
Inte nog med detta, så kunde man höra hur sängen slog emot väggen, och om vi låg riktigt stilla kunde man höra hur elementet i vårt sovrum började vibrera på grund av att de låg med varandra på våningen över. Det kan inte bli värre, tänkte vi. Men som om han hade hört oss, så gick han in i någon slags intervallstön och typ lät som en motorsåg.
Nej.
Att tillägga var att det kunde ske när som helst. Alltså det hände flera gånger att vi båda vaknade vid två mitt i natten av att de hade sex, och sen fanns det inte en chans att somna innan de var klara, vilket ibland tog upp till en timme. Med en stön på varje andetag i en timme.
Gud, han måste ha varit helt blå i ansiktet av luften.
Men också hur bra på att ligga i de här människorna. Min kille började till slut banka i taket. Och jag personligen...
100% Oscar.
Verkligen. Jag personligen hade fått panik om jag visste att någon hade hört mig. Men han såg det som, uppmuntran och körde på högre. Vi skickade en lapp där vi skrev typ nattliga aktiviteter är trevliga, men vi vill inte vara en del av era. Tänk på volymen. Det fick ingen effekt. Nu kommer jag till den sjukaste delen. Varje gång de hade sex så började han skratta efter att han hade kommit. Inte ett vanligt lågmält skratt, utan ett högt, skrockande skratt. Tänk er tomtens ho, ho, ho. Det är en av de mest avtändande sakerna jag kan tänka mig, och vet inte om detta är en grej, men jag har aldrig stött på det innan.
Fy fan vad hemskt.
Vi hade dessa grannar i ett år, och när vi flyttade därifrån så fick vi bra kontakt med de nya som flyttade in, och mötte upp dem för en fika veckor efter att de flyttade in. De öppnade med vi har en liten konstig fråga. Både jag och min kille avbröt och sa, handlar den om knullis på ovanvåningen? Alltså de flyttade därifrån, blev kompis med de som flyttade in.
Ah, ja.
Båda blev svånade och nästan skrek ja. Har inte hört från dem på länge, men gissar att han kör på som vanligt. Nu blir det ett jättelångt meddelande, men känner att denna historia verkligen passar in på det ni pratar om. Fortsätt bli som ni gör, älskar er podd. Ha det fint, med vänliga hälsningar, David.
Gud vad roligt.
Alltså, jag orkar inte. Och så varför avslutade jag inte på den?
Kom Olli. Nej, hon tog hellre golvet än... Min
Gud, då
fan.
Vet man.
Tack, den var väldigt rolig och väldigt hemskt.
Väldigt, väldigt panik.
Okej, okay. Är det min tur?
Japp, nu är det din tur.
Okej, okay. Hej bästa podden. Här kommer en liten historia, kort liten historia om när min mamma hade ett konstigt möte, lite konstigt möte med Svartenbrandt, som också brukar omnämnas under tiden han levde som Sveriges farligaste man. We know.
We know.
Jag var runt ett år gammal när detta hände, 1990. Samma år som jag är född. You 89 people.
Det var du som sa det, va?
Ja.
Det var inget som
nej, precis. Jag var runt ett år gammal när detta hände, 1990, i ett hyreshus i Borlänge, då min mamma var nere i tvättstugan tidigt en lördag morgon. Plötsligt dyker upp en man som min mamma inte känner igen. Han kapade i princip mammas tvätttid, men frågade artigt hur man fick igång tvättmaskinen. Det var inte så mycket tvätt han hade, så mamma hjälpte såklart till snäll som hon är. Han var ju faktiskt både supertrevlig och vältalig enligt henne. Gissa om hon blev förvånad någon dag senare när hon ser hans ansikte i tidningen och läser om både inbrott hos en yrkesmilitär i Falun där Svartenbrandt bland annat fick med sig en pistol, automatkarbin och rökgranater som han senare använde vid ett råd som skett just natten till lördagen. God jul på er!
Vänta, han var och tvättade sina rånkläder.
Jättekul.
Tack så snäll mamma.
Tack snälla, det var jättekul.
Det är kul att han tog hennes tvätttid.
Jättekul.
Okej, okay. Jag kör.
Ja.
Hej på er. Jag tänkte berätta en liten historia från min släkt. Vid ett tillfälle när jag, min mamma och pappa var uppe på vinden och röjde hittade jag en liten tavla. Tavlan ser ut att vara målad av ett barn och föreställer frukt på en träbricka.
Klassiskt.
Och bredvid ligger en jättestor kniv. Tavlan ger mig sån obehaglig känsla och jag vill veta vem som har gjort den. Jag frågar pappa och det är tydligen min pappas farmors bror som har målat den. Har aldrig hört något om honom tidigare, men min pappas farmor var en helt fantastisk fin människa. Nu kommer ett citat. Han sköt hela sin familj och sen tog sitt eget liv, visste du det? Säger min pappa. Som den mordentusiast som jag är blir jag sjukt taggad på att höra att det finns ett mord i min släkt och vill såklart veta allt. Min pappas farmors bror ville tydligen bli konstnär, men familjen sa strängt nej.
Men
jag skojar. Han skulle bli något med en framgångsrik karriär och det fick bli läkare. Detta tog emot och han var såklart inte lycklig med beslutet. Efter sin utbildning hade han gift sig, fått barn och blivit huvudläkare på ett mentalsjukhus. Efter några år väljer han att skjuta hela sin familj.
Nej.
Och sen ta sitt eget liv. Mer än så är det ingen som har velat prata om. Min pappa har aldrig fått höra så mycket mer om saken från varken min farmor eller sin egen. Det är helt enkelt en mörk del av min pappas släkt som ingen vill prata om. Och därför har nog inte min pappa vågat fråga så mycket mer. Men lyckligtvis hade min pappa snokat så pass mycket att han hittat tidningsurklipp. I dem kan man läsa att en läkare skjutit hela sin familj och tagit sitt eget liv. Med namn och allt. Så svaret på varför han gjorde det eller vem han var lär jag aldrig riktigt få. Kram på er.
Läskigt. Creepy.
Verkligen. Gud, nu håller Molly på.
Ja, hon gör lite ljud här.
Men det känns som att hon tyckte det var läskigt. Var därför.
Jag tror det.
Gud. Och fan vad det känns som att det är mycket sånt i familjer. Att man inte... Man bara, kanske inte riktigt så grovt att det är sånt familjeside. Men att det bara är så här. Vi pratar bara inte om det. Okej,
min tur.
Nu kör jag den sista.
En sista.
Ja.
I huset min mamma spenderade en del av sin uppväxt finns en blodfläck på golvet i vardagsrummet. Historien om denna blodfläck går så långt tillbaka som 1700-talet. På gården bodde den på den tiden länsman Peter Barman med sin familj. En informator, efternamn Sjöbom, hade förälskat sig i länsmannens dotter. En av länsmannens döttrar. Men så länge Barman var vid liv så skulle han aldrig få gifta sig med henne. Han bestämde sig därför för att mörda honom. Sjöbom ville däremot inte utföra morden själv. Så han anlitade skogsvaktare Broström. En sen afton 1773 gick Broström in i Barmans sovrum. Det som numera används som vardagsrum. Och sa att han hade ett brev till länsmannen. Vad tycker du om min dramatiska röst?
Jag älskade.
Länsmannen hade gått och lagt sig men steg upp för att ta emot brevet. När han sedan sträckte sig efter brevet blev han skjuten. Både Broström och Sjöbom blev dömda till döden genom halshuggning. Min mamma har däremot berättat att det avrättades genom att få sina lemmar avhuggna och blödde tills det blödde till döds. Det kan inte stämma.
Det kan inte stämma.
Jag tror din mamma ljuger.
För att skrämma dig antagligen.
Hittade dock inget som stärker detta i mina googlingar, vilket känns bra. Då det måste vara det absolut värsta sätt att dö på. Ja, din mamma ljuger. Hate to break it to you.
Hon håller på att jävlas med dig.
Om Barmans dotter var med på mordet finns det ingen information om. Men det får ni gärna spekulera i. Ja, vi kommer inte göra det.
Vi vill inte bli hemsökta av Barman och hans gäng.
Blodfläcken finns än idag kvar på golvet i huset som numera bebos av min morbror och hans familj. För något år sedan var Anders Lundin där och gjorde programmet Det hände här. Det har däremot erkänts av min mormor att det är fel fläck som visas i tv då den rätta fläcken ska vara placerad på ett annat ställe. Men säg inget till SVT.
Men också, finns det flera fläckar?
Hoppas ni får en fin onsdag. Kram.
vilken fläck.
Ja, det fick vi idag det här med. Nej, okej, det fick.
Vilken fläck var de visa upp för Anders Lundin? Det var bara typ så hallonsylt.
Säkert så att mormor har någon så här fläck eller nej, en matta där den riktiga fläcken ligger.
Ja, verkligen. Flytta. Wow.
Sjukt ju.
Verkligen.
Ja, det var det.
Det var årets första avsnitt.
Härligt.
Tack snälla för att ni har lyssnat på oss hela det här året.
Tack, och för att ni har delat mer av era historier.
Ja, tack snälla för det. Fortsätt skicka så tar vi dem lite då och då.
Det är roligt.
Ja, det är det verkligen.
mordmotmord@gmail.com.
Exakt. Och om ni vill önska fall så gör ni det på Instagram. Anna heter @sanel. Anna heter @karinlonde. Gå med i vår Facebookgrupp mordmotmord podcast. Och sen så hörs vi.
Hej då.
Vi hörs nästa vecka. Hej.